Välkommen till det bloggmässiga ljudexperiment vi kallar Bildradion. Idag ska det handla om trender, men först en titt på några aktuella saker från fotovärlden. Det är sannoliken inte varje dag som man kan läsa en välskriven artikel om fotografi i sin morgontidning tillsammans med kaffet och frallan. Men det är precis vad alla Svenska Dagbladet prenumeranter kunde göra den 5 januari. Då skrev Magnus Bremmer om en nyutkommen bok med namnet Photography Degree Zero: Reflections on Roland Barthes Camera Lucida. Det är en antologi sammanställd av en kille som heter Jeffrey Batchen. Och den består av ett drygt dussin artiklar och essäer som alla har det gemensamt att de på något sätt belyser Roland Barthes bok Det ljusa rummet från 1980. Där Barthes introducerar ett begrepp som sedan dess har jagat fotografin. Begreppet är punktum och det är detta som man oftast hör talas om när någon talar om boken Det ljusa rummet. Så även i Bremmers artikel, som går in lite grann på detta punktumbegrepps, det svårfångade i detta punktumbegreppet. Artikeln är bra läsning och ännu bättre så finns den tillgänglig för alla. Om du googlar på Barthes och under strecket så dyker den här träffen upp ganska snart. Artikeln heter Barthes sökte ett nytt sätt att tala om bilder. Jag ska inte gå in på det här med punktum mer just nu, men vi kanske kan återkomma till det i Bildradion lite längre fram. Det finns mycket att säga om detta intressanta, spännande fotobegrepp. Under veckan som gått har också företaget Samsung presenterat en helt ny systemkameraserie. Första kameran heter Samsung NX10 och det här är normalt sett ingen nyhet som jag skulle ta upp i Bildradion, men jag tycker att det är intressant att det kommer ännu en kamera med den nya typen av sökare som kallas för EVF, Electronic Viewfinder. Och det går ut på att det sitter en pytteliten bildskärm inne i kameran där du ser sökarbilden genom ett okular. Alltså inte titta på den stora skärmen på baksidan av kameran, utan du tittar in i ett riktigt okular så att det inte kommer in massa solljus och stör och så. Men det du ser är inte sökarbilden genom en spegel, utan det du ser är en liten bildskärm i miniatyr. Och där ser du allt vad bilden är. Den här tekniken är lite bespottad idag av fotografer. Man tycker att det är för fult och det är för lågupplöst och det är dålig känsla och sådär. Men jag tror personligen att om 10 år så kommer vi att omfamna den här tekniken med stor förtjusning när bildskärmarna får högre upplösning och när vi inser att vi faktiskt direkt, medan vi ställer in våra manuella bländarvärden och slutartider, får en omedelbar återkoppling till hur detta faktiskt påverkar bildresultatet. Så kom ihåg det om 10 år att det fanns i alla fall en galen kille i Hökarängen som tyckte att det här var en bra idé. Och jag säger inte helt bara på teoretisk bas. Jag har använt sådana här elektronisk en kamera med en sån här elektronisk sökare en period nu. Och jag märker med stigande förtjusning att jag faktiskt tycker om det här. Och detta är oortodoxt, jag är medveten om det. Ni får ha överseende med mig. Nu ska vi prata inte om tekniktrender utan om bildtrender. Trender kan vara härliga och roliga, men trender kan också vara skrämmande och förlamande. Och jag tror att hur vi förhåller oss till trender i allmänhet och till vissa specifika trender i synnerhet har att göra med vårt förhållande till de regler som vi sätter upp för oss själva när vi först börjar fotografera. Jag tänker mig att alla människor börjar sin fotografiska karriär med att bygga sig en box. Och den här boxen beskriver ramarna för vad som är acceptabelt, vad som anses vara bra, vad som anses vara fint och så vidare. Vi får i oss de här reglerna antingen passivt genom att vi hör vad andra människor säger, vi tittar på utställningar, läser tidningar, läser böcker och så vidare. Eller så bygger vi upp reglerna aktivt genom att vi frågar oss fram, vi är nyfikna och vi försöker formulera vad är egentligen kvalitet. Och nu är det ju så med boxen att befinner man sig inne i den, då är man ganska trygg. Då blir inte det man gör ifrågasatt. Därför att man har anpassat sig efter just den här tidens och just det här sammanhangets regeluppsättning. Hur boxen ser ut beror ju till stor del på när man började fotografera. Och det beror också på tillsammans med vilka människor man började fotografera. Var det i en fotoklubb med naturinriktning så ser boxen ut på ett sätt. Och börjar man med att hänga med gatufotografer så ser boxen ut på ett annat sätt. Bara för att man har byggt upp en box för sig själv betyder inte det att man måste befinna sig inuti boxen, utan det fiffiga med den är att man väljer själv. Fördelen med att befinna sig inne i boxen när man fotograferar är att hur man än gör så kommer man att få en viss acceptans. Om man vill ha beröm, om man vill ha uppskattande ord av människor som tycker likadant som en själv, så är det mest praktiskt att man följer de här reglerna som man nu har uppfattat och lite grann gjort till sina egna. Men nackdelen med det är att man också samtidigt blir lite osynlig. Och då kommer vi in på fördelen med att stå utanför boxen. Och det är ju att man syns. Att man får ett eget uttryck som ingen annan har. Och därför så är det lättare att folk lägger märke till en. Vad man föredrar av de här två positionerna, det är ju mycket upp till vars och ens personlighet. Sen finns ett annat skäl att stå utanför boxen också än att man vill bli sedd och så att säga upptäckt. Och det är att man helt enkelt inte känner sig bekväm där inne. Kanske därför att ens personlighet inte riktigt står i klang med tidens stil. När jag tänker på hur trender uppstår så tänker jag på att det sker genom en interaktion mellan de som står utanför boxen och de som befinner sig innanför boxen. Den här boxen är ju inte gemensamt definierad av oss alla. Och samtidigt så är den ändå det. Alltså, vi har en personlig uppfattning om vad som går an eller inte. Men den uppfattningen är baserad delvis på vad vi tror att andra tänker. Så, om vi uppfattar att andra börjar tänka annorlunda, då måste vi också definiera om vår box. Låt mig ta ett konkret exempel. När jag började fotografera, då var ett viktigt mål i de kretsar där jag umgicks hög teknisk kvalitet. Det skulle för oss varit otänkbart att fotografera med leksakskameror. Många år senare så kom just leksakskamerorna. Och ur mitt perspektiv så upptäcktes de här av några människor som stod utanför min box. Sen såg jag att de människor som jag uppfattade satte mina regler började intressera sig också för leksakskameror. Och de här leksakskamerorna blev mer och mer populära, allt fler människor strömmade dit. Och detta är själva definitionen på en trend. Flera människor, ett stort antal människor går åt ungefär samma riktning vid ungefär samma tidpunkt. Och så småningom så definierades min box om och jag ansåg att nu är leksakskameror en del av det möjliga uttryckssättet även för mig, även om det inte hade varit det från början. Så en trend uppstår inte bara av att någon står utanför boxen och gör någonting annorlunda än alla andra, utan själva trenden är att boxen flyttas. Det möjliga flyttas. Och i fallet med leksakskamerorna så skedde det ju så till den grad att man inte längre idag får någon särskild uppmärksamhet för att man fotograferar med en Lomo eller en Diana. Och samtidigt som boxen flyttas i och med att det kommer en trend, så är det ju också någonting då och då som faller bort. som har varit acceptabelt men numera måste anses så gammalmodigt och mossigt att det faktiskt ligger utanför det allmänt acceptabla. Hur ska man då förhålla sig till trender? Ja, vissa trender passar ju ens personlighet och ens uttrycksstil bättre än andra, och då kanske det inte är så dumt att haka på relativt tidigt. Andra trender kanske man vill stå emot därför att man inte tycker om dem. Och hur man nu förhåller sig till det här, det måste vara en fråga för var och en. Det är nog så att vi behöver det i det fotografiska samhället, att vi alla reagerar lite olika på nyheterna. Vi behöver de som envist håller kvar vid det gamla, och vi behöver de som följer med och driver på utvecklingen framåt. Men en sak är klar, att det går inte att inte förhålla sig alls. För att om du bara står kvar och låtsas om som att trender inte finns, ja, då finner du en vacker dag att boxen har flyttat långt, långt bort ifrån dig och du står ändå där ute och är alldeles udda själv. Och vem vet, kanske du blir trendig härnäst utan att du ens vill det. Hur bedömer man om en trend är bra eller inte? Jag skulle vilja säga att det gör man inte. Jag tror inte att man ska försöka bedöma en trend som sådan, utan jag tror att allting måste ställas i relation till på vilket sätt det är använt och av vem. Om det här nya uttrycket som trenden medför tillför helheten någonting, ja, då är det naturligtvis bra. Och om det är så att trenden bara handlar om trenden i sig, utan att budskapet blir bättre eller tydligare eller intressantare eller mer komplext eller vad som helst, så är naturligtvis bara trenden ett utanpåverk som vi lika gärna skulle kunna klara oss utan. Men att bedöma en trend som helhet utan att ta hänsyn till vem det är som använder trendiga uttrycket och i vilket syfte och i vilket sammanhang, det går naturligtvis inte. När det gäller att bedöma trender så har jag bara satt upp två regler för mig själv som jag försöker att följa. Och det är att jag aldrig någonsin ska säga, nej, jag gillar inte det här för det är så trendigt. Och inte heller ska jag säga så här, jag gillar det här därför att det är så nytt. Jag tror att varje uttryckssätt måste bedömas på andra grunder än om det är nytt eller inte. Och kom ihåg att allting som känns gammalt och mossigt idag var ju nytt en gång i tiden när det infördes. Veckans tips har en direkt koppling till trendtemat. Och det är en bok som jag har läst som är skriven av Thomas Anderberg, som är docent i filosofi och kritiker i DN. Boken heter Alla är vi kritiker, och det är en ganska tjock lunta på 400 sidor. Jag förstår att den tog 8 år att skriva. Men den innehåller väldigt mycket matnyttigheter. Och orkar man igenom den så får man fantastiskt bra verktyg för att vara en god kritiker. Och detta kan appliceras på allt, inte bara på bild och musik och film, och utan även mat och kläder och allting. Thomas Anderberg utgår mycket i sin text från att vi alla har ett kritiskt grundbeteende i början, för att det är en överlevnadsmekanism för oss människor att vi måste bedöma hela tiden vår omvärld. Och det är ett intressant avsnitt, men det för mig allra intressantaste avsnittet, det är där han tar upp 4 viktiga grundbegrepp för hur man bedömer kvalitet. Och de här 4 grundbegreppen kan jag ge. Det är autenticitet, alltså bottnar konstnären i det här, känns detta äkta? Det andra är komplexitet. Är det här konstverket enkelt eller innehåller det flera bottnar? Det tredje är originalitet. Hur pass ovanligt är detta? Och det fjärde är skönhet. Och nu är det inte så att Thomas Anderberg tycker att man till varje pris ska få max på alla de här skalorna, utan han problematiserar även originalitet till exempel. Är det eftersträvansvärt i sig? Komplexitet, är det eftersträvansvärt eller är enkelhet viktigare? Thomas Anderberg, Alla är vi kritiker, utgiven på Atlas förlag. Matnyttig läsning för dig som orkar ta dig igenom alla dessa 400 sidorna. Jag önskar att Thomas Anderberg ville skriva en kort version av den här boken i pocket och ge ut så att den nådde fler, därför att det är innehållet verkligen värt. Den 3 januari i år skrev Björn Björnsson på sin blogg på fotosidan.se att han hade ett uttryck som hade legat och gnagt länge i hans medvetande. Och det var en typisk fotoklubbsbild. Vad betyder egentligen det? Och Björn, om du lyssnar nu så kan du även lyssna nästa vecka, därför att då tänkte jag att det skulle bli temat. Vad är egentligen en fotoklubbsbild? Och jag som står bakom bildradningen heter Göran Segerholm, och vill du veta mer så surfa in till www.bildradion.se. Vi hörs nästa vecka.